du måste hjälpa mig förstå vad BIM Objects är.
Jag gjorde lite research på dem för några år sedan. För att jag funderade på att investera. Och det jag kom fram till var typ att, så här, ungefär som du säger, det är lite... Kunderna... God kväll.
Hej, hur är läget?
Det är bra, jag var precis och såg Barbie-filmen med min dotter. Jag kände att jag var tvungen att se den nu efter att vi pratade om den för några avsnitt sedan.
Det är kul att du analyserar bolaget först innan du går och ger dina pengar till dem.
Det är en lite rolig scen i filmen där Barbie klagar på att bolagsledningen i Mattel är bara män. Jag tror inte de är det i verkligheten, men det är en vd som är man i år. Det var lite kul om filmens öppningsscen är ju en hommage till 2001 Space Odyssey.
Jag har inte sett den än och jag har lovat mig själv att göra det, men jag har ju fan inte haft tid. Trots att det är semester egentligen, men jag har fortfarande inte haft tid att göra det. Så jag och frugan ser fram emot att kunna lämna ifrån oss ungarna och göra det inom snart. Vi vill se både Oppenheimer och Barbie-filmen.
Men min dotter är 8 år.
Ja, gillade hon det?
Åldersgränsen är 7 och tror inte hon förstod 2001 Space Odyssey-referensen. Men det finns något för alla. Men jag kommer faktiskt att tänka på, min farsa, han var alltid sådär, typ så här, man fick gå och se filmer som var, där man var lite för ung kanske, för att se dem.
Men det fanns ju den här, det finns ju den här regeln kvar på från 15 års filmer är okej från en viss ålder, 12 eller 13, om du har en målsman med dig. Som om man har målsman med sig får man gå ner ett snäpp. Så var det förut i alla fall.
Men det är också svårt, och inte alla 7-åringar eller 15-åringar som har lägg liksom.
Nej. Man får gå på längd liksom. Men jag kommer ovanligt faktiskt lång unge.
Men jag kommer att tänka på när jag var 8 så såg jag Pretty Woman.
Oj.
Den hade premiär då. Fast det sjuka är att, vet du handlingen ungefär? Den är så jävla handling alltså.
Ja, det är prostituerad som blir räddad av en snubbe liksom.
När jag såg den då så uppfattade jag inte att hon är prostituerad.
Mm.
Men det jag minns, och det är typ den enda scenen av hela filmen som jag minns än idag. Och det här tyder väl på, kanske var det här som gjorde att jag började med finans. Han är ju private equity kille. Och i början av filmen så berättar han om sitt jobb och det är att köpa och stycka upp bolag och sälja dem.
Mm.
Och mot slutet av filmen har han gjort en liksom karaktärsark där han säger, när jag var barn då gillade jag att spela Monopol och typ bygga med klossar och bygga saker. Men nu jobbar jag bara med att ta isär saker, jag skapar ingenting.
Ja.
Det kanske är det som fastnade hos mig.
So what do you do?
I buy companies.
What kind of companies?
Well, I buy companies that are in financial difficulty.
If they have problems, you must get them for a bargain, huh?
Well, the company I'm buying this week, I'm getting for the bargain price of about $1 billion.
$1 billion?
Yes.
So you don't actually have $1 billion, huh?
No, I get some of it from banks, investors. It's not an easy thing to do.
And you don't make anything?
No.
And you don't build anything?
No.
So what do you do with the companies once you buy them?
I sell them.
Here, let me do that. You sell them?
Well, I don't sell the whole company. I break it up into pieces and then I sell that off. It's worth more than the whole.
Men idag tänkte jag prata om BIM Objects, men innan vi gör det så lyssnade som vanligt på Goton och blev lite inspirerad av din kollegas strategi att försöka få uppmärksamhet genom att ha beefs. Jag tror det är svårt att beefa med ekonomipoddar, men det man skulle kunna göra är ju, man skulle säga något kontroversiellt och sen så skulle man skicka det till Aftonbladet. Hanifs katastrofportfölj.
Ja, exakt. Men jag tror också när de vet att du vill ha uppmärksamhet så ger de inte det.
Om man skickar dem ett ljudklipp så att de går in och lyssnar ens på hela avsnittet.
Det måste de nog göra. Det är jävligt sloppigt om de inte gör det. Alltså, Det är ju en journalist som inte gör sitt jobb.
Så att säga. Kul om man hade på sig, okay, nu ska vi säga en sak och det här är bara för att klippa ut det och skicka till Aftonbladet och sen lyssnar de intens på det. Rent teoretiskt, vad skulle du kunna säga som skapade rubriker?
Men du måste liksom fit my profile också.
Ja, och vad skulle det vara?
Jag vet inte, om jag typ anklagar typ Annie Lööf och H2 Green Steel eller vad hon sitter i för typ fraud. Och att hon,
okay. Så du måste hitta ett bolag där det sitter en annan politiker som du ger dig på.
Ja, och anklagar den för fraud. Men alltså, vi har, jag vet, i god ton hade vi ju en grej som fick media. Och det var ju, de här Pang hade ju det avslöjandet om Stockholms stads hyrcyklar.
Ja, just det.
Som också urartade i en sån här total katastrof. Det var en sån här miljardupphandling som bara kollapsade sen hela verksamheten. De cyklarna var så här osäkra, otrygga. Och det var för att man ville få bort de här, man ville blockera de här hyrcykelbolagen.
Mm.
Som finns, som är typ som Voi fast hyrcyklar. Man ville blocka dem från att etablera sig, så man gjorde en kommunal sån. Och man försökte finansiera det då med, man gav den ensamrätten till det bolaget och så sålde man reklam på dem och runt om i staden där de är placerade. Och med då, så försökte man få in pengar på det sättet. Det är bara urartat. Det är typ 5000 cyklar som inte levererades. Cyklarna gick sönder, de började brinna och massa sån här shit. Det blev bara total katastrof av det. Och det avslöjades i god ton och då plockades det upp av Svenska Dagbladet.
Alltså, vilken politiker tyckte att det finns inte tillräckligt med elsparkcyklar? Eller elcyklar kanske det var. Men,
Daniel Heldén hette han.
Så jävla plakatpolitik liksom.
Ja, men här är ju också, det finns ju fullgoda alternativ till det här. Men meningen med den här var också var att den skulle vara billig, nämligen reklamfinansieringen subventionerade priset. Så det var typ så här 200 spänn i månaden eller 300 spänn i månaden kostade det med oändlig bruk. Problemet med det är att det blev ju alla så här Fodora bud bara skaffade en sån och åkte konstant på de här cyklarna och slet dem. Liksom för elcyklar. Och det blev så här väldigt högt bruk av dem. Ja, unforeseen consequences.
Men ska vi ta oss an BIM Objects?
Du måste hjälpa mig förstå vad BIM Objects är. För jag har tittat på siffrorna. Och försökt förstå. Men jag vet fortfarande inte vad de sysslar med. Man kan ladda ner saker på deras hemsida av värde uppenbarligen. Men jag förstår inte helt hur man laddar ner en soffa.
Du är inne på rätt spår. Jag ska säga, jag är väl inte superexpert på bolaget, men jag hade lite, eller jag gjorde lite research på dem för några år sedan för att jag funderade på att investera. Och det jag kom fram till var typ att så här, ungefär som du säger, det är lite kunderna, bolaget själva, marknaden och användarna, alla hade en liten olika bild om vad bolaget skulle leverera. Så det de i huvudsak gör, sen har de har lite sidobusinessar, men det de i huvudsak gör, det är att de har ett bibliotek av 3D-modeller inklusive tekniska specifikationer för byggmaterial som de tar in av producenter. Och arkitekter får gratis tillgång till databasen. Men i varje fall så här 2017-2018, då pratar de väldigt mycket om så här, att man skulle kunna bygga i VR och liksom, jag tror att mycket av marknaden trodde att det här är ett bolag som liksom gör saker för att bygga i VR. Men i huvudsak gör de ju den här databasen, och den är ju, var ju lite lik det jag håller på med att scanna 3D-objekt för dataspel.
For those ones of you who doesn't know BIM Object and what we do, BIM stands for Building Information Modeling, and is the way, the standard way of working digitally in the construction industry. It is built upon product level objects. So basically what we do is you take a building product, you digitize that, and you would have two components. One is the geometric aspect of the product, But you will also have the data point that are relevant for the individual products. It could be the product properties and also include sustainability data that, for instance, Carbon Zero is working with their platform. And this we work with as a platform. I mean, our company BIM Object is basically a web platform where these types of BIM objects are available to architects, designers, engineers around the world. We are now at well above 3 million registered, cumulatively registered users. We have reached levels where we have between 400 and 500,000 monthly active users.
Ja, det verkar vara, det är typ det ni skannade ju för typ för dataspel och film och sånt, texturer och objekt helt enkelt, 3D-objekt. Mm. Och den här är exakt samma sak fast den exakta CAD:en för något som finns i verkligheten.
Ja, exakt. Och det var lite intressant historia, för det som ledde mig in på att kolla på BIM, det var 2017 tror jag, när jag jobbade för Quixel. Quixels affärsidé var att bygga ett standardiserat objekt av standardiserat digitaliserade 3D-objekt som kunde säljas i spelindustrin så att de inte måste återskapa samma sten, träd varje gång.
Mm.
Men ett problem som vi hade på Quixel, för att det finns en så jävla märklig copyright-grej, att om du står på gatan och spelar in en film och så åker du förbi en Audi och det kommer med i filmen, då betalar inte du någonting till Audi.
Nej.
Men om du skulle ha samma scen men du vill sätta in en digitaliserad version av Audi, då blir det en copyright-grej. Klassiskt därför GTA inte har riktiga bilar till exempel.
Det är helt otroligt.
För att den digitala avbilden av någonting som har en copyright får du inte egentligen handla. Det har funnits massor med case. Jag tror till och med om det var så här hummerbilar i Call of Duty.
Humvee maker AM General filed a complaint against Activision this week, accusing the publisher of illegally using their trademarked military vehicles while making billions of dollars. First appearing in the tutorial level of Call of Duty 4 Modern Warfare, Humvees have been featured in several of the franchise's titles and in some cases have been indestructible. Trust me, we gave it a shot. Anyway, the suit says that COD's success comes, quote, at the expense of AM General and consumers who are deceived into believing that AM General licenses the games or is somehow connected with or involved in the creation of the games.
Så att, och jag vet att folk har bland annat stämt, det var ju någon känd, vet du, Lindsay Lohan tror jag försökte stämma Rockstar för att hon tyckte att det var en karaktär där som var väldigt lik henne.
Late last year, TMZ reported that actress Lindsay Lohan was prepping a lawsuit against developer Rockstar over the use of her likeness in Rockstar's critical and commercial smash hit game Grand Theft Auto V. Today, that lawsuit has been confirmed. The AP reports that Lohan is suing the developer because Grand Theft Auto V used her image and created a character based on her without her permission.
Ett problem som det uppstår när du försöker bygga ett bibliotek för dataspel är att du kan... Det finns väldigt mycket grejer som du inte kan ha med, för speciellt om du ska bygga scanning, du behöver en riktig grej. Så att även om du vill ha med en stol så kan den stolen vara
copyrighted.
Alltså, vi hade ju till och med plan på så här, vi måste så här anlita en snickare, bygga en stol åt oss och sen scanna den. Mm. Och till exempel när vi scannade så här skräp som ofta förekommer i dataspel, då köpte vi egna liksom så hamburgarkartonger och sånt där.
Så att det är inga märken eller så att någon bara, det där är vår design som ni har bytt färg på eller något sånt.
Precis, och då tänkte jag, skulle man inte kunna gå ut till riktiga tillverkare och säga så här, vi gör jobbet åt er gratis och digitaliserar era produkter om vi får behålla de digitala rättigheterna och redistribuera dem och sälja dem. Och självklart, vissa kommer vara så här, nej, det är jätteläskigt. Men vissa tror jag, speciellt nya, de kanske kommer tycka så här, fan vad coolt, vår möbel kanske kommer vara med i GTA 5.
Mm.
Och vissa kanske tycker, okej, det kommer kanske vara en person som blir styckmördad på vår möbel i GTA 5, det kan vi inte, ja, den risken kan vi inte ta. Men, så det var min tanke, då tänkte jag, de här killarna BIM, de har ju kontakten till alla leverantörer. Så började jag kolla på bolaget, dels intervjuar jag en arkitekt och då frågar jag, hur använder du den här databasen? Och eftersom de har gjort den gratis för arkitekter så är det så att han bara, men om jag har ett projekt och jag behöver typ en dörr eller någonting, då kan jag gå in på den här och bara ladda hem den. Det är gratis.
Mm.
Typ en visualisering.
Mm. Men inte nödvändigtvis att det är så viktigt att det är just den dörren.
Precis.
Man behöver bara en dörr.
Jag är en kund som jag pratade med, så att det här är liksom den kundens upplevelse. De menar på att de har press på sig. Vad är er digitaliseringsstrategi? Mm. Och det är generellt sett skitsvårt att digitalisera den liksom fysiska branschen. Det fanns där BIM-objekt, man kunde ladda upp sina objekt och så skulle det vara som en sales-stöd. Men det han visade mig var i princip att du får liksom typ mobilnumret på arkitekten som laddade hem din grej. Men ofta så gjorde han inte det för att det var ingen köpsignal. Liksom.
Nej, för de så här, han designade och sen så går de med den här designen så bara, okej, nu går vi och upphandlar liksom, nu går vi och upphandlar stolar. Det är inte nödvändigtvis stolarna på bilden som det kommer bli.
Jag tror att liksom mycket byggprojekt har ju liksom, de har ju etablerade parter. De kan inte bara ta in en ny dörr, och det handlar om rabatter och du kanske, den dörren kanske tillverkas i Australien.
Mm.
Men sen ovanpå
det är ingen arkitekt som kommer lägga tiden bara, nu ska jag se till att det är rätt dörr, för de sakerna upphandlas ju efter designen, förstår du? Först alltså kommer arkitektens design, sen går man ut och börjar handla. Den här kräver ju att man gör det åt andra hållet, nämligen att man bestämmer vilka möbler och allting och vägg och kakel man ska ha, och sen bygger arkitekten upp det med de objekten. Och sen så köper man in allt liksom och installerar det.
Nej, men det var så jag i varje fall då uppfattade problemet med. En annan sak är att de erbjuder, tror jag, kunden liksom, en månadsrapport så här, de här människorna, de här länderna, de här varorna har varit populära. Men jag ser det ungefär lite som medieanalysrapporter som PR-byråer gör. De säger ingenting. Speciellt liksom utbudet, alltså även den här aktören som var ganska stor hade ju bara en minimal andel av sitt utbud upp online. Och det andra problemet var att de digitaliserar sina egna 3D-modeller, så 99% av det som finns där är liksom ganska uselt kvalitet om du verkligen skulle vilja göra en raytracad visualisering eller en VR-upplevelse. Det däremot kunden sa som han hade behov av, det var så här, när vi ska få ut våra material till arkitekter och hantverkare, då åker vi på mässor. Folk vill klämma och känna.
Mm.
Och det vore bra om vi kunde ha liksom ett digitalt rum där folk kunde göra det här. I varje fall, du kommer aldrig riktigt få den upplevelsen. Och då tänkte jag så, okej, men man skulle göra en white label lösning för dem. Det skulle vara liksom affärsidén. Vi skannar dina produkter, du får en white label lösning, du kan skicka den till dina kunder. Och så om man dessutom då kan få de digitala rättigheterna. Alltså, om du över tid skulle kunna börja bygga ett bibliotek där du har digitala rättigheter till riktiga möbler, riktiga dörrar. Det skulle vara... jag vet att när jag började prata, eller när jag approcherade BIM kring det här, då var BIM kanske värt 30 gånger Quixel. Men vi sålde Quixel, då var det värt fem gånger mer än vad BIM är idag. Så att, Så jag tror att det finns liksom riktigt intressant affärsutveckling. Sen vet inte jag riktigt vad som har hänt de senaste 3 åren, men jag kollar på siffrorna, så känns det ändå som att de har relativt mycket intäkter ändå, men om man går in på deras hemsida och kollar vad de har för lediga tjänster, då är det typ bara marketing och sales. Det finns ju väldigt många producenter av byggvaror att kontakta. Så de har jävligt mycket sales som försöker ringa in de här.
Mm.
Och sen så churnar nog ganska många när de liksom, de här leadsen vi fick var jävligt dåliga. Och sen så måste de liksom hela tiden jaga in. Så att om man kollar i rapporten bakifrån som vi gjorde sist, så kommer man ju till den här definition-sidan som är näst längst bak.
Mm.
Kommer ihåg när vi pratade om Fractal, så noterar vi, dollarkursen var med där som den verkar ju vara viktig för dem.
Ja.
Och den som kommer här är ju recurring revenue då. Att de vill ju sälja, alltså det som kallas ARR eller annual recurring revenue, de vill ju sälja en licens liksom till kunden, betalar ju en månadslicens då.
Exakt, det är en månadsavgift och som är också väldigt saftig.
Ja och nej, jag tror att det är de här stora företagen, kan det vara liksom, det här är vår digitaliseringssatsning liksom.
Aha. Ja, det är ju fickpengar kanske för de här stora bolagen. Men det är liksom, om jag vore en tillverkare av någonting väldigt litet, skulle jag inte prioritera alls att lägga upp det här. För att det mest basic subscription de har, som där du får 10 produktsidor, det börjar på 537 euro i månaden.
Och 10 produktsidor låter ju väldigt lite.
Och du får 90 dagars statistik på hur vilka som har laddat ner dem. Sen är det contact us på price on request på standard och premium. Och standard är 50, premium är 100. Men du har alltså max 100 produkter du får ha på BIM. Det är också en jättemärklig begränsning.
Jag vet inte, kanske är att de vill öppna upp för att du ska kunna förhandla dig till högre pris liksom.
Men jag de har verkligen gått åt, jag hade försökt ta betalt från arkitekterna. Förstår du? Det vad jag hade försökt göra, nämligen en lägre, men de här, och vilket hatt av för dem, de har fått med sig industrin på att betala dem.
Nej, men jag tror för sig arkitekter generellt är ju de mest snikna. Liksom personer.
Att de betalar pissdyra pengar för sina jävla Wacom, alltså, och Mac datorer och de är prylbögar precis som fotografer.
Ja, men det jag tror var smart där i och för sig kanske i början av företaget, det var att du kunde säga till dina prospektiva industrikunder, kolla, vi har 1 miljon arkitekter på plattformen. Sen att de är där för att andra och tredje bibliotek kostar shit. Pengar och det här är gratis. Sen det lustiga var också, jag kom ju fram till att jag trodde inte riktigt, alltså jag tyckte bolaget var liksom högt värderat, för liksom kunderna hade visst ett problem, de ville kunna presentera saker i hög upplösning till sina kunder, men eftersom BIM inte hjälpte dem att digitalisera produkten så blir det ändå sjukt dålig upplösning. Men efter det så investerade sig EQT i bolaget. Jag bara, shit, det måste vara jag som missförstod någonting. Fast de investerade på, tror jag, 31 spänn per aktie, och nu är aktien i 3. Så,
eller 4. Aj, aj, aj. Så det är ett bolag som inte överlevt så bra.
Om jag minns rätt nu, så de var liksom ganska aggressiva för att promota den här användarsiffran av arkitekter. Men den kanske inte var liksom jättebra proxy.
Nej, men de påstår ju sig ha över 3 miljoner arkitekter.
Ja, men det tvivlar jag inte på. Det är ju gratis.
Samtidigt så, ja, de drar ju in 132 miljoner i kvartalet, antar jag.
Det är ändå imponerande att man får in så mycket.
Och 132 miljoner i kvartalet, om man gångrar det med 4 så blir det 528 miljoner. Delar det med 12 så är det 44 miljoner kronor i intäkter. Så om du delar det på 3 miljoner, vilket de är, om man ska liksom antalet arkitekter, så är det 14 kronor.
Ja, du menar att de skulle kunna ta, om de skulle ta betalt från arkitekten så skulle de bara behöva ta,
om de skulle ta en hundring i månaden från 3 miljoner arkitekter och ingenjörer, då hade de ju börjat dra in mer.
Ja, precis. Ja, det är faktiskt en väldigt intressant angreppssätt.
Men då kan man ju tänka sig att men om de börjar ta betalt kommer antalet arkitekter och ingenjörer bli färre.
Ja.
Men samtidigt, det är ju bara 100 spänn. Det är väldigt billigt. Så hur mycket tar konkurrenterna för de här arkitekt- och ingenjörsbolagen?
Alltså, bra fråga. Alltså, om vi går till exempel till, det sjuka är ju att det finns ju liksom inget bra. Alltså 3D-modeller, bra 3D-modeller är svindyra om du inte lyckas hitta någon galning som har lagt ut den liksom gratis. Men om vi går in på liksom Turbo Squid som är en stor databas för 3D-modeller och vad ska jag söka på? Sofa. What the fuck? Sofa. Då kostar liksom en soffa. Jag bara liksom i så bra format finns för alla renderingar. Den kostar $34.
Oj. De har en jättestor konkurrensfördel då. Och det är också en grupp som skalar mycket bättre än producenter. De kan ta mer liksom, det är lättare att sälja tror jag än att övertala de här bolagen att betala för att de ska leverera sina produkter till dem. Ja, men för fan, skulle de kunna betala bolag att få upp sina grejer, vilket får dem ännu mer intresserade av att lägga upp.
De skulle bara kunna gå ut och säga vi ska försöka en game 3D-satsning. Med alla kontakter vi har till leverantörer så kommer vi gå ut till dem och vi kommer anställa några liksom folk som är duktiga på scanning, och det har blivit mycket lättare nu för att AI har blivit så kraftfull. Och så kommer vi liksom ha en standardiserad pipeline så det blir bra kvalitet. De kommer ut till er, de får vara i ett lager liksom, och om ni ger oss den digitala rättigheten till den här, ni behöver inte göra det, men om ni gör det då kan vi göra det gratis. Fan, det skulle vara jävligt intressant. Jag kommer ihåg på Quixel, då är det så här, vi åkte ut, vi skulle så ha marmor. Jag var typ så här, kan man copyrighta marmormönster? Men det kommer ju från naturen så det går inte. Men då var vi tvungna ändå att hitta ett marmorföretag och få komma dit och få vara där en hel dag och digitalisera olika marmor.
Betalade ni dem genom att de fick högupplösta bilder på sin marmor?
Ja, men vi gjorde faktiskt det. Ja. Men sen en annan cool grej som jag tänkte, alltså om man fick fart för det, då skulle man ju liksom, jag tror det skulle vara väldigt svårt att tracka liksom din soffa är i det här spelet. Däremot skulle man kunna tracka din soffa laddades hem av ett visst spelföretag, så den kanske kommer vara med i spelet. Men alltså egentligen borde ju någon göra produktplacering. Alltså det görs väl i bilspel och så, men det vore ju coolt att göra i typ GTA och sånt där. Alltså men, någon breddade koncept.
Ja, det är väl lite så här, det här är ju det grejen är att de gånger det är produktplacering, vilket det är ganska ofta nu för tiden, beroende på vad det är för spel. Men jag menar, typ EA är ju väl ganska duktiga på produktplacering. Och de gör rena rama samarbeten ibland. Ibland kan typ så här, det är så här, nej men nu är det Hitachi bonusgrejer på SimCity liksom. Där det är verkligen så här varumärken för att göra reklam som är inbakade i spelet. Så de är ju inte främmande för det. Men jag tänker som ett bolag att släppa iväg sin produkt till en öppen tjänst där de fritt sen kan använda det objektet kan ju bli problematiskt.
Nej, det är det som är...
Särskilt också om det är tillräckligt bra, starkt varumärke att man vill ha det i ett spel. Förstår du? Då är det ju ett stort och starkt varumärke. Då vill de snarare ha väldigt mycket kontroll över sitt varumärke.
Ja. Men ibland vill ju spelföretagen bara ha en stol och sen behöver inte det vara ett visst varumärke. Men det kanske är... för många kanske skulle säga nej till att det är de digitala rättigheterna, men...
Ja, eller så det är ju problemet åt andra hållet, nämligen att... Men jag menar, Quixel skannar ju saker i verkligheten. Men det är ju inget som hindrar Quixel att göra ett tredje objekt som är, så att säga, en stol.
Ja, precis. Men om affärsidén är att det här är skannat...
Jo, absolut. Men om den är lika bra som skannat, om ni gör
du kan ju ta en skannad textur och lägga på, men det finns någonting, ibland är det någonting att när du har ett riktigt objekt så får du mer de där
detaljerna
och detaljerna. Men det är klart, en duktig person kan ju skapa det.
Ja. Men jag tycker, om vi går tillbaka till BIM däremot, så tycker jag att de borde ha betalt från de som använder det. Inte från företagen som lägger upp produkterna. Och jag undrar hur mycket... Men vad är net sales då?
Det är den månaden.
Ja, det är den.
Alltså, så egentligen, ja, precis. Så det borde vara den, ja.
Mm. Ja, 132...
Så du hade 134. Väl rätt.
Det var ju ja, 33 rätt. Miljoner ungefär.
Ja. Men då, om man bara tar då 33 miljoner... Mm. Om vi räknar åt andra hållet. En soffa på Turbo Squid kostar $34. Och vi rundar av till 340 spänn. Mm. Och så ska de dra in 34 miljoner. Då skulle de ha... Om de hade 100 000 betalande som betalar alltså vad en soffa kostar, då skulle de typ tjäna mer.
Mm.
Och de säger att de, så det är ganska låg conversion till betalande ändå. Av 3 miljoner behöver du konvertera 100 000.
Och jag menar, om folk har redan bakat in, så här många arkitekter redan bakat in dem i sitt flöde, då är en pop-up på, okej, nu kostar det 100 spänn eller 300 spänn.
Mm.
Det hade de ju ändå tagit.
Mm.
Eller stor andel av dem. Fler än 100 000 hade tagit det. Om det är nu så många som använder det. Mm. Och det är ju, de har ju 2000 kunder som är de här företagen.
Mm.
Som de liksom bara sitter och cold-callar och försöker få in i det här. Och jämfört med att bara göra reklam till arkitekter, bara riktat till arkitekter. Jag tror det är lättare att få conversion till hos arkitekterna än att övertyga ett företag bara, tja, alla era CAD-objekt, de måste över till oss. Vad är de för liksom, har ni rätt texturer på dem? Har ni liksom, är det korrekt format? Det måste konverteras till en standard, etc. etc.
Men allt, fast du måste ju fortfarande få in dem för att arkitekterna ska vilja vara där.
Exakt.
Mm. Men det är gratis kanske
det
är lägre
barriär. Det är mycket lättare att få in det när det är gratis.
Mm.
Tänker jag. Och du har ett ekonomiskt intresse av att då säger de så här, de här har ett intresse av att visa vår produkt och ha så mycket av våra produkt som möjligt.
Mm.
Det är ju jättebra om vi vill synas och vara hos arkitekter. Men nu blir det lite så här, nu måste de komma och sälja in sig till så här, varför det är så jättebra för er att betala för att vara med. Ni måste göra en kalkyl hur mycket värt det är för er. Liksom, istället för att vi tar över allt, vi löser det, vi vinner på det, ni vinner på det. Det här är en win-win och det kostar noll för er. Mm. Så det räcker med bara ett köp så vinner ni ju på det.
Mm.
Så ja, det känns som att det är fel håll. Men det är väldigt svenskt. Det är ju ett svenskt bolag då.
Mm.
Och det är ju bland de stora ägarna är det ju helt svenskt, verkar det vara. Och det är stora banker. Det är liksom TIN Fonder, Svenska Handelsbanken, Swedbank Robur,
Nordnet
Pensionsförsäkring.
Men det var ju, alltså, jag tror att många som investerade, de tänkte nog att det här skulle leda till någon typ av digitalisering av en föråldrad bransch.
Hur är CAD-branschen föråldrad? Den är väl cutting edge?
Alltså man kan väl säga att, ja, fast den är också ganska gammal. Alltså det finns ju ett företag som jag känner till som typ kanske gör det investerarna trodde att de gjorde. Det är ett isländskt företag som heter Arkeo.
Mm.
Du går in på deras hemsida, då har de liksom en Quest Pro som liksom hjälper dig att visualisera i 3D. Det är klart om BIM också erbjöd något sånt här. Alltså alla objekt plus en egen app som har liksom API mot vår databas. Då blir det liksom, då blir det lite tuffare för kunden att churna, antar jag. För då är det liksom, okej, här är kanske till och med kunden kan erbjuda det här till sina kunder, white label. Så här, om du vill kolla på våra produkter så finns det en app liksom, som du kan ladda hem. Det skulle kunna vara någon riktig value add.
Vet du vad? Jag tittar på det här Arkeo.
Ja.
Och det här verkar ju vara otroligt coolt.
Ja, det är skitcoolt. Tror jag i varje fall det lilla jag hörde.
Ja. Men jag såg en sån här How It's Made. Hamnade i en sån här rabbit hole på YouTube. och då var det så här timmeslånga dokumentärer om bara coola. Du vet som Discovery Channel var förr i tiden. Mm. Du vet så bara så här världens största oljetanker.
Mm.
Så här, nu är det, och det kan vara väldigt specifikt, det vill säga det är oljebyte i växellådan hos världens största oljetanker. Mm. Och då är det typ så här, hur de får ut den, hur de servar den, det tyska bolaget som byggde den. Alltså det är liksom jävligt bra. Och jag såg en om där de byggde, jag tror det var ett kryssningsfartyg.
Mm.
En sån här gigantisk, en sån här Princess of the Ocean eller vad de heter. Och de hade hela ritningen i VR CAD framför sig.
Mm.
Så det uppenbarligen finns den tekniken, och den var ju inte, den filmen var inte så ny.
Mm.
Så den tekniken finns väl, men är väl ganska dyr och inte bara någon app man laddar ner. Och det är väl det som är det nya, att det är bara någon app man laddar ner liksom.
Det andra bolaget som jag håller på med, vi bygger ju vi bygger en app för iPad istället, där du ska kunna rendera med raytracing, så att liksom, har du, vill du se hur, så länge materialets reflektansvärden är rätt digitaliserade, så kan du få en väldigt bra känsla för hur den skulle bete sig i olika liksom, solsken och så vidare, direkt på iPaden istället för att behöva köra Unreal Engine.
Ja, men jag tänker om, ja, Arkeo verkade coolt, jag vet inte hur bra det är och hur användbart det är typ i real life applikationer. Eller om det är bara kul som en sketchgrej liksom.
Mm. Det skulle vara otroligt kul att få prata med någon från BIM. För det jag tänker är att de har mycket, alltså att de har mycket sales tyder på att de har en hel del churn. För att upprätthålla den här ARR:en så måste de jaga in nya kunder hela tiden.
Ja, alltså...
Men rent siffermässigt så är det, alltså de skulle inte behöva minska personalstyrkan så mycket. Om de kan upprätthålla ARR:en för att plötsligt göra en hel del vinst. Sen har de en stor kassa också på, kan du hitta det som på balansräkningen? Fråga nummer 2 på din tenta.
Då ska vi se. Financial summary.
Balance sheet om du, som borde vara.
Balance sheet är längre ner.
Ja precis, den kommer.
Här ska vi se.
Mm-hmm.
Current assets.
Yes.
Och i den så ser man att de har totalt current assets är 288 miljoner. Medans total assets är 341 miljoner.
Och precis, och det som är en del, alltså det här är då, den siffran är liksom hur mycket tillgångar de har. I det här fallet så är en del av tillgångarna, det är obetald fakturering.
Jag hatar att de byter mellan miljoner SEK i vissa tabeller
till
K-SEK i andra tabeller.
Ja, hur som helst. De har ju, men det som är intressant här är att de har cash and cash equivalents och short term investment. Det är typ det är kassade. Jag tror antagligen det är från när de tog in pengar från EQT, även om de har ny emission sedan dess. Men de har ganska stor kassa då. Så skulle säkert kunna köpa Arkeo.
Ja, för de måste ta steget ut tror jag, och om de vill vara en databas får de ta betalt från arkitekterna. Om de vill ta betalt från fler håll, då får de fan göra en applikation också.
Ja, nej, fan, det var kul att du gjorde den beräkningen. Jag tänkte själv inte på den. Det skulle vara intressant att höra vad ska fan ringa. Man ska ringa in på nästa conference call och fråga varför gör ni inte så här. Det skulle intressant att se vad de
säger. Kan du förklara det för mig, conference callen? Vem får vara med i det?
Conference calls, vissa småbolag har ju inte ens det, och sen vissa bolag har ju då conference calls. Jag brukar ju oftast klippa in lite klipp i de här avsnitten från conference callen, bland annat från Fractal förra gången. Och i de små bolagen så är det oftast vem som helst får ställa frågor, för att det är så få. Men typ kanske Ericsson så kanske det är liksom 1000 frågeställare, och då väljer väl bolaget ut liksom de analytiker som är liksom kända på något sätt. Och ibland kan man skicka in frågor om de har någon digital lösning. Sen generellt tycker jag att de här conference calls känns tekniskt sett väldigt förlegade.
Ja, det är alltid så pissdåligt ljud varje gång.
Det är dåligt ljud, det är någon så här konferensiär, det är liksom klicka in. Jag vet inte, det känns som en telefonkonferens på 90-talet.
Welcome to the Fractal Gaming Group Q1 2023 report presentation. For the first part of the presentation, participants will be in listen-only mode. During the questions and answers session, participants are able to ask questions by dialing star 5 on their telephone keypad. Now I will hand the conference over to the speakers CEO Hannes Wallin and CFO Karin Ingemarsson. Please go ahead.
Det blir nästa affärsidé, conference calls som är med bra kvalitet. Det är liksom färdig studio som kommer monteras, fixeras och så kör man.
Nej, men vi pratar ju om den här strippklubbskedjan Rick's Cabaret som är noterade. Så jag såg igår, de kör ju sina conference calls på Twitter Spaces. Och det är liksom flera tusen personer.
Ja, det är ju ändå.
Och jag vet, det är väl Paradox tror jag brukar köra Twitch också.
Jaha, brukar de köra Twitch? Ja. Men vi, det är ju, ja, vissa bolag har ju efter covid skapat liksom ganska bra utrustning för att spela in ett samtal och ha med en större publik. Liksom. Mm-hmm. Alltså lite högre production value.
Ja.
Då de alla var så här work from home så hade man liksom de gemensamma stora mötena hade man ju då typ så här vdn vill skicka ett budskap till alla. Mm. Och då byggde man upp lite bättre studion för det. Typ en liten scen på kontoret och så. Och det har väl höjt värdet lite i de här callen kanske lite. Men det verkar vara ganska dåligt hittills av allt du har spelat upp. Det verkar vara otroligt dåligt ljud. Ganska amatörmässigt gjort. Så det är fan skärpning på det.
Men jag tror att det är för typ så här att det ska funka på telefon. Och då blir det liksom den lägsta tekniska...
Nej, liksom. Du konverterar det hur lätt som helst. Det är alltid, lätt att gå ner i kvalitet. Det är aldrig det är svårare att gå upp i kvalitet. Så alltså, om man ska kunna ringa in, då är det ju liksom... Det är bara att stoppa in en AUX-kabel in i en växel. Liksom. Och vill någon ställa frågor, då får de bara göra det online. Liksom. Det är inte svårare än det.
Det är lite tjenis från den här frågan också. Bara congratulations on a great quarter. Jag vill bara fråga det här. Och antingen så svarar de totalt undvikande. Som typ, Mattel fick ju frågan, vad tjänar ni på filmen? Och han typ så här, vi får se, det går skitbra. Typ. sa inte vad det var liksom, eller ens om de tjänar på det. Det ska tilläggas på BIM också, det är att de har någonting som heter Carbon Zero.
Mm-hmm. Ja, det verkade vara någon business de hade.
Den bidrar ganska lite och jag vet inte, det är någon typ av ESG eller att de ska tracka klimatimpacten av...
Nej, men Carbon Zero AB är ett bolag de äger alltså.
Ja, så jag vet inte om de köpte det eller startade det, men om man går in på deras hemsida ska tydligen vara det här prodict.com.
Prodict är en digital plattform där arkitekter, tillverkare och fastighetsägare och byggföretag kan samarbeta genom hela byggprocessen. Och den räknar ut klimatpåverkan av ditt bygge. Mm. Nämligen de produkter du har använt.
Mm.
Så räknar den ut hur mycket klimatpåverkan det har. Och då kan du redovisa klimatpåverkan, de som kräver det, av ett bygge väldigt exakt.
Ja, men måste de inte ha alla material då som du använder, veta hela varje materials tillverkningsprocess?
Nej, de vet varje materials klimatpåverkan i kilo per kvadratmeter.
Ja, precis. Men hur för att veta en specifik produkts klimatpåverkan så måste du veta hur är den producerad, vilken energi har man använt.
Ja, och de samlar ihop den datan. Det är deras liksom grej.
Okay.
Klimatdeklarationer. Och det Boverket har ju krav på, och det är en lagstiftning som började gälla 1 januari 2022. Mm-hmm. Nämligen att nya byggnader som uppförs efter 1 januari men där bygglovet också sökts efter 1 januari syftet med dem är att liksom, de måste göra klimatdeklarationer och syftet med dem är att minska klimatpåverkan på grund av byggnader och de ska visa vilken klimatpåverkan byggnaden har och det är väl det som så de är tvungna att göra en sån och då får de använda specifik data eller generisk data Mm. Och det finns ju den generiska datan. Då har Boverket en databank. Sen resten måste man hämta från EPD. Och det är Environmental Product Declaration.
Mm-hmm.
Det här, jag läser bara innantill här. Mm. Och det låter ju...
Och då är det säkert krav på att alla produkter ska ha en EPD.
Ja, säkert. Och produkternas transportavstånd till byggsarbetsplats, avstånd från tillverkningsort till installation, bränsle, fordonstyp och sen avfall.
Mm. Mm.
Den genererar helt enkelt din klimaturäkning. Och det gör den genom att ta in arkitektritningarna och sen stoppar du in de grejerna du har använt och sen så tar du det helt enkelt.
Skulle jag undra hur mycket revision det är på ett sånt system. Alltså om du tillverkar någonting och så ljuger du bara om ja, men jag kör bara solenergi och för att komma liksom bra i den här ratingen, jag undrar om det revideras.
Ja, verkligen.
Det finns ju en dokumentär på Netflix om så här fiske. Och då finns ju en så här märkning, så här Marine Stewardship Council typ. Men det är så här, enligt den dokumentären då så är det typ så här, det är en märkning som du betalar för den och så har du den. Alltså det är ingen som kollar vad du gör.
Ja, men det är som Svenska Tandläkarföreningen.
Ja. Mm.
De här alla, det blev ju jävligt trendigt av alla så här, tandkrämsbolag och har så här rekommenderat av Svenska Tandläkarföreningen.
Mm.
Tydligen, det enda rekommendationen är ju att de innehåller fluor. De testar ju inte eller någonting. Mm. Och då får man helt enkelt det där märket om du betalar för det.
Det är ju lite som, har du sett Mad Men är väl första eller andra avsnittet med It's Toasted?
Ja, ja.
Som bara, ja men alla cigaretter är ju det. Ja men det spelar ingen roll. Det låter bra liksom. Ja, alla tandkrämer rekommenderas.
Ja. Men ja, men det verkar vara ett jättelitet bolag.
Ja, det är ganska okej omsättning. Det är väl, jag tror 130-140 anställda. Jag tror att liksom kan man få ner sin churn och liksom få ner antalet anställda kan man snabbt vända till vinst. Men det skulle vara riktigt intressant om de liksom försökt pivotera sin strategi lite. Jag tror att det finns en risk i den här byggnedgången att när folk faktiskt börjar kolla på sina utgifter att okej, den här kanske bara kostar 5 eller 10 000 i månaden, men vad får vi för leads? Sen kanske det blir bättre. Det skulle vara otroligt kul om någon från bolaget ville komma och berätta. Jag har ju specialintresse för 3D-katalogbranschen.
Mm. Mm.
Bolaget gör ju förlust fortfarande, men har gradvis minskat sina förluster då delvis då genom att höja sin ARR. Sen är det, tror inte att det framgår om de har höjt det via fler kunder eller via att ha mer betalt per kund, men de har också gjort en ganska stor reshuffling i ledningen där ny vd har tagits in och en ny CFO. Ja, det ska bli intressant att se om de lyckas vända det. Det är lite svårt att bli superpositiv, men klart bolaget är typ värderat till så några hundra miljoner minus kassa, så det är ny ledning, så det kan ju vända.
Mm. Jag ställer mig tvek här, va?
Ja, men låt oss följa det. Jag tycker alltid det är kul med någon som scannar. Jag ska kanske beröra Fractal också.
Ja! Fan vad kul. Sen vi släppte avsnittet, vilket var något försenat på onsdagen, så har aktien ökat med, om jag får har matten rätt här, sist jag kollade så var det 13% såg det ut som.
Ja, precis, den är upp 5% idag. Jag kommer inte ihåg vad den stod i exakt.
Men igår så gick den upp 5% också.
Mm.
Alltså det är 10%. Det verkade gå ner vid stängning. Mm. Jag kollade mitt i dagen. Och jag tweetade ut att så här, nu tittar den ökar liksom. Och det fick nog
kanske det som ska vara Aftonbladets hook in här.
Ja.
Alltså den omsatte 1,3 miljoner. Alltså vi har ju aldrig haft någon effekt förut, så jag tror faktiskt inte det är det. Men det är klart, det räcker med att det är en person som lyssnar och tycker ja, det här ska jag köpa, och så köper de för 300 000 och det påverkar ju priset i marginalen liksom.
Men det är ju kul, men det är ju kul att den gick också mot ish där jag tyckte det var värt det.
Ja, exakt. 40 spänn tyckte du, upp till 40.
Men det är intressant, jag är inte den för, jag, vi berättade ju, det var ju Carnegie hade ju gett en köp rekommendation igen med, typ på pris på 42 tyckte de. Mm. Och, men det gav ingen effekt på det. Men min rekommendation på 40, det fick nollen och flytta på sig. Nej, men det var kul. Såg du bilderna jag laddade upp på Twitter? På min gamla Fractal-låda.
Du menar på X?
Ja, förlåt. På X.
Vänta, går man ens på Twitter? Man går till Twitter.
Ja, jag skriver fortfarande twitter.com. Ja, det är domännamnet. Mm. Det är fortfarande twitter.com.
Så, ja, här har du din Inet-faktura där du bevisar att du har köpt en Fractal Design Tesla Fractal Design Core.
Ja, exakt. Det är Fractal Design Tesla är själva nätagget och en Fractal Design Core 3000. Men det är ju inte det. Det är ju inte så att jag hade den här sparad. Utan samma jävla dag som vi spelar in det här avsnittet så skickar min fru upp mig till övervåningen där hon har rensat ut lite förråd och garderober. Och då bara, de här kartongerna du har behållit för din dator, de ryker nu.
Mm.
Och i då skärmens kartong finns det en plastficka som jag river upp och ser det här. Alltså samma dag vi spelade in. Och lådan hon vill att jag slänger är Fractal-lådan.
Aha, ja jäklar.
Ja, så det var verkligen ödet där.
Jag hoppas att du har ramar in den och sparar den.
jag tog bilder på det, men tyvärr så fick lådan ryka. Mm. Men kul för ett svenskt bolag.